Vad är intelligens? Och vad är den typ av intelligens som man får fram i ett IQ-test? Vad är det för en förmåga som mäts med ett IQ-värde? Sådana här frågor kommer att diskuteras i det här avsnittet av Forskaren. Hej och välkomna till Åbo Akademis podd Forskaren. Det här är den första delen i en tvådelad serie som handlar om intelligens och intelligenskvot. I det här första avsnittet ska vi prata med Mira Karas som är akademilektor i neuropsykologi vid Åbo Akademi. Och i nästa avsnitt ska vi prata med Joel Backström som är doktor i filosofi från Åbo Akademi. IQ-test och IQ-värde är kontroversiella begrepp som har en mångtydig status. Å ena sidan är kopplingen mellan det resultat som uppmätts i testen betydelsefulla för att få fram tendenser hos stora populationer. Å andra sidan är det oklart vad IQ-värdet säger om en enskild individ och individens förutsättningar. Vi blir nämligen lätt bländade av att få en mycket mångtidig förmåga reducerad till en siffra. Triggen till att fundera kring IQ-värde kommer från en artikel i Helsingin Sanomat den 12 maj i fjol, alltså år 2020, där Markus Jokela, som är professor i psykologi vid Helsingfors universitet, intervjuas. I intervjun säger Jokela att hans forskning visar att det finns ett tydligt statistiskt samband mellan högt IQ-värde och hur väl folk klarar sig i karriären och hur länge folk lever. Jokela ger tre hypoteser till varför livslängd och IQ kan höra ihop. Den första är socioekonomisk. Folk med högre IQ flyttar till tryggare omgivningar med tillgång till privata läkartjänster och så vidare. Den andra hypotesen är intelligenta vardagsval. Folk med högre IQ har mindre benägenhet att till exempel göra omkörningar som leder till gravgården. Den tredje hypotesen är att ett högt IQ-värde speglar en välfungerande hjärna och ett välfungerande nervsystem. Och att det är en indikation på kroppens allmänna hälsa. Om man nu har en reflexmässig lust att invända kan det vara bra att hålla i huvudet att det här nu inte handlar om enstaka människor eller individer. Alltså hos en individ kan relationen mellan hög IQ, hälsa, livsval, ekonomi se ut hur som helst. Det här handlar om statistiska jämförelser med ett sampel på 10 000-tals personer där IQ-värde sammanfaller med ett längre liv och högre upp på karriärstegen. Alltså ett högt IQ-värde sammanfaller med ett längre liv och högre upp på karriärstegen. Men nu ska vi flytta över till Mira Karas och Arken. Kan du Mira säga vem du är och vad du gör på Åbo Akademi?
Jo, jag är alltså akademilektor här i neuropsykologi. Och det där, jag tänker på mig själv som en hybrid mellan forskare och kliniker. Så att det där forskningen har handlat mest om då sån här neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, epilepsi. Att hur, delvis kanske hur de här sjukdomarna påverkar kognitiva funktioner, men också att hur man med hjälp av sån här olika kognitiva test kan diagnostisera eller hjälpa till med diagnostiken av de här sjukdomarna. Så det är liksom en bit. Men det där, sen har jag också en sån här klinisk specialiseringsutbildning i neuropsykologi. Så jag har en liten mottagning, jag träffar lite patienter nu och då och gör utredningar med den här typens frågeställningar.
Och kan du snabbt det där, göra en introduktion på vad neuropsykologi är?
Ja, no, ska vi säga att den här neuropsykologins liksom helt grund varifrån den kommer så är liksom klinisk. Det vill säga att man börjar i slutet av 1800-talet, början av 1900-talet märka att personer som fick slaganfall till exempel kunde få problem med att liksom förstå talat språk eller producera tal så att de fick afasi. Och där liksom förstod man att, att det är någonting med den här vänstra hjärnhalvan som är specifikt just för vår förmåga liksom att processera språk. Och det där. Och länge hade vi ju egentligen liksom inga medel att titta på att hur det ser ut liksom i friska människors hjärnor och börja titta på de här kopplingarna i friska, intakta hjärnor. Men sen då med det där introduktion av först och sådana här, egentligen först kom ju EEG, alltså en funktionell hjärnavbildningsmetod, fast man ju inte, man kan egentligen inte så mycket lokalisera funktioner med EEG. Men det där sen från och med tror jag, 70-talet började de här liksom strukturella hjärnavbildningsmetoderna komma. Man kunde titta på helt att hur hjärnan ser ut. Först då datortomografi och sen magnetavbildning. Och det där numera kan man också med funktionell magnetavbildning titta på att vilka hjärnområden aktiveras när personer gör något slags uppgifter. Så att på något sätt kan man tänka att neuropsykologin har liksom två sådana huvudben som den står på. Den ena är mer den här kliniska, att man jobbar med det där personer som har fått hjärnskador eller som har någon neurologisk sjukdom och tittar på hur de fungerar. Och sen då den andra delen är mer det att man försöker hos friska, intakta personer titta att vad är liksom sambandet mellan olika neurala nätverk, olika delar av hjärnan och olika kognitiva funktioner.
När man pratar om intelligens så ett spår åtminstone väl det där att tänka det kring en viss sorts, ja, hur ska man säga, kognitiv förmåga, kognitiv funktionsförmåga. Att det, här, att det åtminstone, eller min bild av intelligenstesterna är att det någonting sånt det mäter med de här viss sorts sån här mönsterigenkännande och matematiska förmågor och språkigenkänningsförmågor. Mm. Skulle du hålla med där eller?
No, jo, det är liksom... Det som är lite kvistigt på den här punkten, alltså nu när jag tänker, om jag reflekterar tillbaka till exempel på det där, just den här artikeln i Helsingin Sanomat och det där Tiede, så det där tror jag att den forskaren liksom talar mera om de här liksom Mensa-typs intelligenstesterna, som vad jag nu kan förstå, alltså jag har inte gjort eller provat på de där testerna, men jag har förstått att det är liksom just sådana här abstrakta bildslutledningsuppgifter. Så det är liksom ett sätt att definiera och mäta. Och det är väl nog ganska robust att den typens mått liksom korrelerar väldigt starkt nog med andra typers intelligensmått. Att det här G-faktorn liksom är ganska robust. Men sen om vi tänker på liksom de testerna, de kognitiva testerna som psykologer ofta gör, där bland annat liksom det mest använda i världen är då växlar Adult Intelligence Scale, som är översatt på massor olika språk och som också jag som neuropsykolog använder vissa delar av, dock inte i den meningen att jag skulle vara ute efter någon G-faktor eller intelligens, utan mera för att de där vissa deltesterna har visat sig fungera ganska bra för att liksom mer specifikt studera funktionsförmågan i vissa kognitiva domäner.
Hurdana typer av tester är det här? Alltså ungefär, hur ser det ut?
Den här växlarskalan liksom, den består av fyra sådana olika liksom faktorer. Där då, det finns liksom en verbal faktor, en test som mäter sån här verbal slutledning, ordförråd, att hur man liksom språkligt kan tänka och abstrahera. Sen har vi mera sådana liksom visuokonstruktiva, visuospatiella, hur man på basis av liksom visuell information kan slutleda, gestalta saker och ting. Och sen har vi arbetsminnesdomänen, som är så riktigt kortvarigt minne, att man kan här och nu hålla saker och ting i minne och operera med dem. Och sen då, vänta, så måste jag fundera lite, processeringshastighet. Det vill säga hur snabbt man kan bearbeta information.
Sådana förmågor är det, verkar det vara som att det är som på ett sätt givna förmågor som man inte desto mer kan träna, utan det man tränar när man tränar är strategier att använda det man har. Eller är det så att den här själva råa förmågan kan förbättras eller inte förbättras?
Men det där är en jätteintressant fråga. Det där blev jag faktiskt att fundera på när jag läste den här artikeln, att där vet jag inte riktigt att är det så att personen som har skrivit den här jutton på något sätt har tolkat på något lite annorlunda sätt eller tänker den här forskaren då faktiskt liksom på det sättet för att det är ju en ganska, vet jag, liksom negativ eller pessimistisk syn, att på något sätt jag kanske undertecknar mera en sån tanke där liksom det som man får från den här genetiska grunden mera sätter liksom gränser för vad man kan uppnå och sen då liksom miljön, stimulering, övning styr det att uppnår man den där övre gränsen eller inte. För att det där, nu ska jag säga att det är ganska konstigt att tänka sig att miljön inte skulle ha någon betydelse för. Då skulle ju liksom ingen utbildning ha någon betydelse för att hur långt man kan liksom komma.
Alltså min egen sådär oerhört vetenskapliga min egen oerhört vetenskapliga forskning kring det här, vilket är att göra sådana här intelligenstest på nätet, så visar sig att där lär jag mig att förstå vad man söker i det där mönsterigenkänningstesten.
Ja, det finns en viss logik i dem.
Jo, som har öppnat sig när jag har provat ett par gånger. Och då ska jag, det här är ju helt hittepå, att jag menar, jag har ju inte gjort det här på riktigt. Alltså i någon sorts klinisk miljö, utan att sitta hemma framför egen dator. Men det verkar åtminstone vara som att jag menar samma sak om jag umgås lite med matte, så verkar jag bli bättre på det. När jag håller på en stund och jag ser saker jag inte så förr. Och jag menar, skulle jag göra ett test där det finns någon sorts matematisk förmåga som ska utredas, så skulle jag vara bättre efter att ha hållit på med det där en stund. Och jag skulle helt enkelt inte se det där sambanden som jag nu ser, ifall jag inte skulle ha tittat på det tillräckligt mycket innan. Och då skulle jag, antar jag, i ett test få bättre nu än jag skulle ha fått innan. Antar jag, men jag har ju inte provat.
Jo, så är det. Alltså man blir ju, det finns ju en test-retest-effekt i alla kognitiva mått. Men säkerligen finns det, jag tänker mig liksom nu, att om det är något jätteotroligt invecklade samband som man ska försöka gestalta och det finns en tidsgräns, så finns det säkerligen någon slags övre gräns för oss alla, och den där övre gränsen varierar förstås i populationen, att hur långt man kan komma. Och sen förstås om man skulle utgå från den där första mätningen och ha den konstant för alla individer, så då skulle man kunna förstås tänka sig att de är jämförbara individer emellan. Men förstås kan ju individer också skilja sig i att hur snabbt de sen blir bättre på någonting, flera gånger de gör saker och ting. Som jag har märkt helt i det här kliniska arbetet, som under årens lopp lite har förvånat mig. Alltså då när, ibland har jag då på utredning, alltså personer som nu inte egentligen har alltså någon det där hjärnskada eller misstanke om någon neurologisk sjukdom, utan mer att man ska bedöma deras arbetsförmåga. Att ibland liksom gör neuropsykologer också sådana på grund av att vi gör en så bred liksom utredning, att vi intervjuar, går igenom hela personens bakgrund och bedömer just de här kognitiva domänerna och försöker sen då bestämma att vilka förutsättningar har den här personen liksom att klara sig i olika slags arbetsförhållanden. Så med den här typens klientel så har jag märkt att det där, ibland blir liksom förvånad av att personer som då i de här testerna är ganska medelmåttig. Där helt liksom på medelnivån kan ha gjort alltså fantastiska karriärer i företagslivet eller inom konst eller någonting annat. Och speciellt när jag tänker på det här som har gjort karriärer liksom inom företagsvärlden, så har jag på något sätt, och det här är nu också förstås en klinisk observation som inte baserar sig på någon forskning, men att ofta har det varit personer som har väldigt goda liksom sociala förmågor. Att de är jättebra att vara med människor, att liksom knyta kontakt med människor, förstå och tolka människor och liksom kommunicera med människor. Så där har jag blivit lite så där, just att jag själv börjat liksom ifrågasätta det här, att vad är det här nu, det här på något sätt abstrakta intelligensen som vi mäter med test, att hur mycket liksom på individnivå predicerar det. Att säkerligen, när vi talar om hundratusentals sampel, så får vi liksom ett samband. Men att sen när man ska liksom ta det ner på individnivå, så blir det genast liksom mera på något sätt kvistigt. Att inte vet jag sen, vad kallar vi denna förmåga? Är det emotionell intelligens eller sociala förmågor? Eller är det social kognition? Men att på något sätt har jag tänkt att visst verkar det vara så att vissa saker kan liksom dissocieras från varandra. Och tvärtom, om man tänker på det där personer som är högintelligenta just på de här mensatypstesterna och som har väldigt dåliga sociala förmågor, se fast personer som då har väldigt lindriga, alltså autistiska drag, det här som man tidigare talade om då som Asperger-syndrom. Så nu kan det begränsa ganska mycket den här personens liksom framgång i livet. Även om det finns den där liksom grymt effektiva, abstrakta tankeapparaten. Men om det där liksom människofärdigheterna fattas så det där att vara... Just där blir det liksom kritiskt att vad är intelligens, för att om en sån person inte klarar sig bra i livet, så är det då en adaptiv förmåga eller inte?
Det där är, tycker jag själv, jättespännande. Men att, nu har jag själv lite hållit på med idrott, och där som kan man säga att vissa människor helt tydligt är väldigt begåvade, säg biomekaniskt, eller som ur deras muskelsammansättning ser ut eller så vidare, att det är syreupptagningsförmåga eller vad som helst. Men att det som helt enkelt människan skulle springa fort ifall den här människan skulle inte sabotera för sig själv hela tiden. Och det där, och så i någon mening så ja, den skulle, men den kommer själv i vägen. Och vad är det som att, jag vet, alltså, nu är det här kanske lite för, som exempel är det här kanske inte världens bästa, därför att nu är det en ganska tydlig förmåga som är den här fysiska förmågan, som då där en viss sorts personlighet, om man kan använda det ordet, kommer i vägen. Men sen om man tar andra förmågor, om man tar till exempel då, just som du sa, att man gör väldigt bra ifrån sig i bensatest, men sen saboterar man för sig själv hela tiden. Så
Ja, frågan är där, att är det så att man saboterar, eller är det så att man inte har de där färdigheterna som behövs för att, vet du, tolka människors mellan raderna, vad de säger, deras ansiktsuttryck. Och kanske sådana signaler är de facto ganska viktiga för att vi ska klara oss väl liksom i människogemenskaper.
Och det där är en viktig distinktion, tänker jag, som att du gjorde nu. För att jag sa sabotera, och du sa sen att det helt enkelt att de förmågorna inte finns.
Ja.
Och det är ju jättestor skillnad.
Ja.
Och det är kanske för mig själv som mental anteckning att det där var bra att hålla i huvudet för mig själv. För att det ena är att det inte finns. Men sen, och nu kanske igen är man ute och slirar i utkanten av ämnet. Men om man tänker sig att det är helt tydligt att den här människan är intelligent på något sätt.
Mm.
Men sen verkar den som... Det brukar vara oklart om den... Varför gör den som den gör, så att dens liv ser ut som det gör?
Jag förstår vad du är ute efter.
Och då, på något sätt skulle man väl kunna säga att om du är intelligent så kan du inte vilja det där av dig själv. Det där i någon mening. Men sen... Jag tror att, dit man kommer nu ganska fort in på några sådana här moraliska frågor och såna här som hänger ihop med vad man vill åt sig själv och vad det betyder. Men, men i någon mening så...
Och frivilliga.
Frivilliga. Det där. Det där. Men säg att det finns den här, helt tydligt finns den här kapaciteten att bara klara sig hur bra som helst.
Mm.
Men samtidigt så kommer någonting i vägen för den här människan som på något sätt skulle man vilja säga att det har någonting med dess sätt att förhålla sig till världen.
Mm.
Och sen skulle man kunna säga att det här att förhålla sig till världen, att varför gör den som den gör när den vet att det är till skada?
Mm.
Och förstår den där människan då på riktigt vad den gör ifall den gör det här? Och är det här nu mer alls en fråga för intelligens, eller är vi in på något helt annat område nu?
Jag tror att vi börjar lite vara liksom inne på det där mera liksom kliniska psykologins område, alltså just personlighet och kanske just oadaptiva beteendemönster, lite kanske personlighetsstörning, sådana här kliniska syndrom, eventuellt kanske beroendeproblematik, man tänker på alkoholism eller drogberoende, att det där, att då finns det liksom någon drive i en människa som hen inte kan hantera med intellektet.
Och då ska man kunna säga att bara för att göra sådana här små distinktioner i vad vi pratar om, så att om vi pratar om intelligens igen, så pratar vi om en viss sorts, så som vi har pratat om det nu, fast vi har pratat ganska brett.
Mm.
Så men kanske i grunden, och det som i den här artikeln handlar om, så handlar det om en viss sorts nästan rå förmåga att processera.
Abstrakt slutledning.
Jo.
Egentligen.
Och det disponerar inte sen på något särskilt sätt vad den här människan kommer att vilja. Eller hur den kommer att leva på något särskilt sätt. Förutom när du sa att om man kanske tar då ett sampel på 100 000 människor så kommer man att se vissa tendenser. Vilket den här artikeln kanske handlar om också. Att det är det den säger.
Att det ger liksom förutsättningar att klara sig bättre i livet. Att lösa problem om man har viljan. Att göra det och kanske också inte vet jag, öde eller vad vi ska kalla det, alltså vad som händer i ens liv. Att vi kan ju inte kontrollera allt det som händer åt oss, att om väldigt mycket liksom hemska saker händer, att dödsfall, sjukdom, what not, så kan det ju liksom vara en så stor belastning att oberoende av att man är intelligent så klarar man inte av sig mer att göra liksom vettiga beslut. Och sen om jag får spinna vidare här så det som jag det där har funderat på mycket för att den här artikeln kom ju lite också in på det här liksom med samhällspolitik och så där att hur man ska tänka kring att hur mycket man ska stöda barn eller mindre bemedlade människor och så där. Så det vet man ju helt alltså utan tvivel att fattigdom och stress påverkar också liksom kognitiva funktioner. Att om hela ens kognitiva apparatur är fast vid att tänka på att hur ska jag klara mig, hur ska jag få mat åt mina barn, så det finns inte mycket frihetsgrader sen då mera att börja tänka på något mer avancerade frågeställningar. Det är ju helt klart att antagligen är det så att om man har en bättre liksom grundintelligens, säger jag nu liksom i citat, så har man kanske lite lättare att klara sig i en sån situation. Men att det där, jag tycker att det är ganska krasst att tänka liksom att folk skulle... alltså, eller vi går ju liksom väldigt lätt då in på det här att folk på något sätt är ansvariga för den situation de har hamnat inför. Att tänk på då ett barn som växer upp i en fattig familj måste ju liksom jobba upp sig på ett helt annat sätt än ett barn som växer i ett välbärgat hem och som, ja... Det krävs kanske mindre för ett sånt barn.
Det är förstås så att det där, kommer man från bra förhållanden så har man lättare att fortsätta att vara i de förhållanden och kanske till och med komma uppåt därifrån. Att, jag menar alla sociala kontakter och allt sånt här. Men kommer den där ens utsatta situationen, kommer det att visa sig i det där intelligenstesten? Kommer det att synas där?
Alltså det som jag vet är att man har helt experimentellt studera nog liksom påverkan av stress på hur man presterar i test. Och det har nog en betydande effekt. Så att om man tänker att man utsätts för en långvarig stress som också har helt sina biokemiska mekanismer, sen hur det påverkar helt också hjärnans alla transmittorämnessystem, så skulle det väl vara lite konstigt att tänka att det inte också skulle avspegla sig på det där, de här intelligenstesterna. Men sen blir det också en kvistig fråga att om man tänker just från då, eller på barns utveckling, att det är väldigt deterministiskt sen också att tänka att om man har haft som vuxit upp i väldigt tuffa omständigheter med fattigdom och kanske andra motgångar också, att det inte då skulle finnas en möjlighet att klättra sig upp därifrån. Men det, bevisligen finns det ju liksom människor som ändå klarar av att utbilda sig och så klara sig bra i livet. Det är ju inte enda sättet förstås via utbildning, men det där är ett ganska bra sätt.
I och för sig, den artikeln pratar ju igenom stora sampel, den pratar inte om individer. Men sen är vi alla individer. Men det är nog kanske också en irrelevant invändning. Det är bara det som invändningen handlar om i så fall är att om vi diskuterar enskilda fall så har den här statistiken, den är nästan kuriosa i så fall. Mm. Men det där, sen när man har ett sampel och ser på just som vi har pratat om 100 000, så då kommer det igen att visa sig.
Det var förstås ännu det där statistiska att om man tänker på de här stora samplerna så behöver det finnas en ganska liten korrelation eller en liten effekt för att den ska bli liksom statistiskt signifikant. Så att den här liksom själva effektens storlek kan ju vara väldigt, väldigt piku liten. Att jag kan ge ett sånt exempel i tiderna när vi hade det var alltså måste fundera, var det kanske exempel på flera tusen individer. Och det där, jag började titta på könsskillnader i ett sånt här, ett väldigt grovt kognitivt mått. Och det var supersignifikant skillnad mellan män och kvinnor. Att kvinnor var liksom signifikant bättre på det där testet. Och jag tänkte att oha, det här är ju intressant. Och så började jag titta på den där skillnaden liksom i medeltalet i det här testet. Och det var alltså 0,0 något poäng. Och det har absolut ingen betydelse alltså i den kliniska eller det här liksom tillämpningen av det där testet. Så att det där man skulle få vara ganska djärv om man skulle liksom påstå på basis av det att ja, kvinnor presterar bättre i det här testet. Fast det så där statistiskt sett var ett faktum.
Just det. Finns det sen, nu är jag inte alls själv bra på statistik, men finns det sen om man har sådana här sampel på sig 100 000, så då är det, finns det en möjlighet att helt andra sådana gemensamma faktorer smyga sig in dit?
Det är nog alltid en sak liksom att tänka på, att det kan finnas saker som man inte har mätt liksom via vilka de där effekterna liksom går. Nå, så är en sak som det där som vi kanske, och jag vet inte om det är relevant, men någonting som jag har liksom funderat på mycket är ju det här att hur vi, liksom oberoende av att hur vi definierar intelligens, att om vi tänker mer liksom i mensa termer, att det är bara det här abstrakta visuella slutledningen, eller om det är mera vet du, en sammansättning av olika slags just kognitiva funktioner, där vi mera också beaktar verbala förmågor och ordförråd och den typens, och kanske hastighet och den typens grejer. Så det där är det ändå ganska liksom okontroversiellt att de där förmågorna är normalfördelade i populationen. Vilket betyder att ungefär 68% av populationen ryms inom en standardavvikelse från medeltalet.
68% inom en standard?
68% liksom ryms inom en standardavvikelse. Och sen tror jag att det är kring 90% som ryms inom två standardavvikelser. Och så är det bara en liten, pikuliten svans, 0,0% som är där liksom i riktigt den där lägsta ändan och i den där högsta ändan. Och om vi tänker då på de här mensatyperna, så de är i den där pikulilla något under 1%, den där toppen där i den här normalfördelningen. Så att vi har en, liksom en hög peak och där liksom syns de flesta observationerna faller där. Så det där, det som ju är en lite kontroversiell fråga med tanke på just utbildning och högskoleutbildning, så är ju det att det där att om vi strävar till att över hälften av befolkningen ska ha en högskoleutbildning, så leder det i termer av den här normalfördelade intelligensen till att vi börjar ha då också, vi tar in folk som är i den här, alltså under det där medeltalet i den här då intelligensen i citat, som ju kan vara sen börja vara lite problematiskt att har de här människorna sen då förutsättningar att klara av en akademisk examen. Och det här är ganska så här politiskt okorrekt, och jag vet att det liksom väcker väldigt mycket känslor och kanske lite motstånd också. Men att jag har ibland tänkt att det är lite problematiskt om det är för lätt att komma in på en högskola, för att det leder till ganska mycket problem för oss lärare när vi sen ibland kan tampas med sådana studenter där vi nog börjar misstänka att det kanske inte riktigt ens finns det där förutsättningar för att klara av en akademisk examen. Att visst kan vi förstås som lärare, vi gör ju vårt bästa för att på något sätt få människor att blomma och nå den där liksom kapaciteten som de har möjlighet att uppnå.
Det finns något odemokratiskt över det där att det finns en fördelning. Odemokratiskt eller inte, men så verkar det vara.
Och det är ett empiriskt faktum.
Det är ett faktum att den här mätbara intelligensen, den fördelas på det och det sättet. Och det betyder att hälften kommer att ha sämre än den andra hälften. men det är inte sen uppenbart vad det betyder. Mm. Men sen var det kan betyda någonting är just det du nämner, att det är som hur man tar in till högskolor. Mm. Sen måste man också fundera, det hänger sen ihop sen med större samhällsfrågor. Vad ska det betyda att du inte kom in på högskola? Mm. Jag menar, hurdant samhälle har vi? Måste alla vara in på högskola? Jag menar,
exakt.
Och de här frågornas implikationer, man kanske lugnar ner sig lite när man börjar försöka titta på vad det betyder. Det är stora frågor, men det kan vara ha en sån här tendens av att det utmanar vissa föreställningar om jämlighet, för att ett av problemen med vissa idéer om jämlighet är att vi skulle alla vara lika, det vilket vi inte är.
Mm. Att det är mer liksom jämlikhet i möjligheter och inte förstås jämlikhet i det där liksom slutresultatet, det kan man aldrig garantera.
Och här tar samtalet med Mira Karas slut. Jag är redaktör Markus Prest. Men samtalet om intelligens fortsätter i nästa del av Forskaren. Och det avsnittet hittar du på www.abo.fi/forskaren.